Hej och välkommen till Sömnlöspodden med mig, Joakim Wilson. Jag hoppas att du som lyssnare har haft en bra vecka och att det fortfarande varit lite solsken där du bor. Det behövs nu när vi går mot mörkare tider. Förra veckan jag redigerade avsnittet Spegelmannen och rum 316 gick jag ut på innergården för att ta mig en cigarett. Jag vet, det är en ful ovana. Och om min mamma eller pappa lyssnar nu så vill jag bara säga att jag ska försöka sluta. Men väl där såg jag en kråka som drack vatten ur en pöl som bildats från gårdagens regn. Kråkor har alltid varit lite av mina favoritdjur. Intelligenta och vackra i sin enkelhet på något sätt. Kråkan stannade upp i sin jakt på att släcka törsten och tittade mot mig. Jag kan inte förklara vad det var, men jag tyckte att det såg ut som att den var glad att se mig. Som att den just träffat en gammal vän. Och jag kunde inte låta bli att känna samma sak. Ett namn dök upp i mitt huvud när jag tittade på kråkan. Lukas. Jag är inte helt säker var det kom ifrån. När min nyvunne vän druckit klart så flög den upp mot ett träd. Men istället för att flyga åt andra hållet eller bara direkt mot trädet flög den nära mig och snuddade nästan vid min axel. Det fanns inget hotfullt över det. Mer som ett vänskapligt farväl. Dessa saker är ingenting som händer mig ofta. Men om du känt någon vid namn Lukas som varit väldigt fascinerad av kråkor, kan det ha varit honom jag mötte? Denna vecka blir en längre berättelse istället för två. Jag var lite osäker på om jag skulle välja denna, då den har element som mer passar för deckare och har lite true crime-vibbar i början. För där krävs mycket efterforskning. Och för mig som är långt ifrån expert inom detta område är det svårt att få tag på rätt information och fakta i detta fält. En podd som kan sin sak om detta är till exempel Mordpodden, som jag verkligen rekommenderar. Men om det är ett faktafel eller om du vill lägga in en notis på att polisarbetet inte riktigt går till som det beskrivs i historien, mejla gärna in då och berätta till mig på somnlospodden@gmail.com. Originalversionen av veckans avsnitt heter It Bites You in the Dark av Reddit-användaren Verastal och har ett slut som är ganska abrupt. Så jag bestämde mig för att skriva om det. Jag gjorde även en hel del förändringar gällande karaktärerna. En länk till berättelsen finns i beskrivningen. Den är där på engelska, men där kan du se förändringarna som gjordes. Det är bäst att åka hem innan det blir mörkt. Min pappa brukade alltid säga det när jag besökte honom. Jag tänkte mest att han var orolig, att det skulle bli becksvart på vägarna och att det fanns en hel del rådjur och annat vilt ute, nära där han bodde. Som ensam barn är det också lätt att föräldrar blir lite överbeskyddande. Så var fallet med min pappa. Det brukade irritera mig, särskilt i tonårsåldern. Men ju äldre jag blev, desto mer förstod jag att det var hans sätt att visa att han brydde sig. Han lyste upp under mina besök, men blev alltid orolig när mörkret började falla utanför. Och det var oftast efter lunch som jag åkte hem igen. Varje gång när jag drog mig tillbaka bjöd han på sin signaturrätt. En riktigt god fiskgratäng. I 8 år bodde han uppe i Jordåsen. Själv bor jag i Enköping som ligger ungefär 1,5 timmars bilfärd därifrån. Det var inte förrän han gick bort som jag kom att tänka på en sak. Under dessa 8 år han bott där hade jag aldrig övernattat i huset. Inte en enda gång hade min pappa föreslagit det. Jag fick ett samtal på söndagsmorgonen när jag satt och läste tidningen. Det var från en polis som förklarade att en orolig granne hade ringt in dagen då min far miste livet. Eftersom det hördes skrik från huset som lät obehagliga. När poliserna entrade huset hade de funnit min pappa liggande död på köksgolvet. Jag frågade varför det tagit så lång tid för mig att få samtalet, då detta var helt ny information om hans död, och polisen bad om ursäkt. Sa att det var en hel del förvirring om de skulle ringa min pappas exfru Gun, hennes dotter Pernilla eller mig. Min pappa hade alltid haft väldigt bra kontakt med Pernilla, som var i samma ålder som jag. Kanske något år äldre. Han kallade henne ofta för sin dotter, även fast de inte var kött och blod. Polisen undrade om jag kände mig redo att identifiera kroppen. I några sekunder tvekade jag innan jag sa ja till detta. Jag försökte få ut mer information över telefon, men han sa att det var bäst att vänta så att han kunde förklara allting mer grundligt när vi sågs. När jag satt där i bilen och körde kände jag mig helt förstörd. Vilsen. Min pappa hade bara varit 56 och hade en ganska anständig hälsa, så vet jag visste. Det som gjorde det värre var att jag inte fick veta någonting. Dödsorsaken, omständigheterna utöver att han befann sig i köket. När jag parkerade vid bårhuset i Uppsala ville jag egentligen bara sätta mig ner i bilen och åka därifrån. Var som helst. Fortsätta mot Arlanda och sätta mig på ett plan eller någonting. Jag ville bara inte gå dit. Det var som att jag fick tvinga min kropp fram till bårhusets entré. Jag var 20 minuter för tidig. Men när dörrarna öppnades såg jag en rund man i 60-årsåldern titta osäkert mot mig. Du är Dan, va? Jag nickade. Per-Olof Olsson heter jag. Men du kan kalla mig Pelle. Det gör de flesta. Han log, skakade min hand och signalerade att jag skulle följa honom in i ett litet väntrum. Det breda leendet bleknade och hans uttryck blev mer eftertänksamt och allvarligt. Jag följer med dig in för att titta på kroppen, men vi måste prata lite först. Kaffe? När vi satt oss ned med en varsin kopp kaffe tog han fram en cigarett. Jag försöker sluta, men ibland måste jag bara hålla i en cig. Det är någon fix idé som jag har, som jag inte kan komma ifrån. Han såg nervös ut, som om han inte var säker på var han skulle börja. Pelle, vad hände egentligen med min pappa? Sa jag. Han blinkade snabbt och ryckte på axlarna, nästan ursäktande. Läkarna gjorde en obduktion i morse. Han sträckte upp handen där cigaretten fortfarande vilade mellan pekfingret och långfingret. Standardprotokoll när vi har ett suspekt dödsfall, det kan jag försäkra dig om. Och jag avbröt. Ursäkta, men sa du just att min pappas död var suspekt? I telefon sa du att en granne hade hört honom skrika från huset. Kan han ha blivit mördad? Pelle rynkade pannan och tittade upp mot taket. Nej, inte direkt. En olycka i såna fall. Kanske. Vi tror för närvarande inte att någon dödade din far. Skriken från huset. Ja, det kan mycket väl ha kommit från honom. Labbet väntar fortfarande på svaret från blodprovet. Ibland får vi inga svar. Som en god vän till mig en gång sa. Ja, han är läkare. Alla dör vi av samma sak. Hjärtat slutar slå. Han mötte mina ögon och rodnade lite. Förlåt, det kanske inte var vad du behövde höra just nu. Nej, det är lugnt, men varför tyckte ni att det var misstänkt om det inte fanns några uppenbara tecken på att han blev skadad? Pelles ansikte blev rödare och han stirrade ner mot cigaretten. Under obduktionen så fann de skador. Och hur allt såg ut. Pelle harklade sig och verkade behöva tvinga sig själv att ställa nästa fråga. Vet du om någon misshandlade din pappa? Eller om han var intresserad av någon form av... alternativ livsstil. Mina ögon vidgades. Va? Nej! Vad är det du frågar? Vad hittar ni egentligen? Han var täckt av bitmärken. Obducenten säger att de flesta var flera år gamla, baserat på ärrvävnad, förutom två stycken. Är det typ som insektsbett? Pelle frös till, som att han just insåg att han hade utlämnat en viktig detalj och ännu inte var förbi den värsta delen av konversationen. Nej, doktorn säger att de alla sett ut som bett från en människa. Som att en person bet honom upprepade gånger. Eller flera stycken antar jag. För alla bett har inte samma storlek. Väl inne i obduktionsrummet så bekräftade jag att det var min egen pappa som låg där. Obducenten, som verkade vara väldigt energisk, nästan spänd, började prata.
Du kan se det övre lagret av bett på flera ställen. Och jag säger övre lagret, för ett antal ställen överlappar på den gamla ärrvävnaden under. Jag räknade sammanlagt 47 bett, men jag antar att det är mer.
Obducenten pekade på en röd oval vid min pappas halspulsåder med en penna.
Det där och den på hans handled var det färskaste bettet.
Pelle stirrade surt på obducenten. Jesus, Marianne. Han behöver inte höra allt. Marianne, som obducenten hette, spände ögonen och tittade mot Pelle och sedan på mig.
Jag tror att han kan bestämma själv hur mycket detaljer han vill höra, Pelle.
Jag nickade distraherat. Allt kändes overkligt. Det här, inget av det kunde vara rätt. Allt måste vara ett stort misstag. Jag tittade mot min pappas hals och sen mot hans höger arm. De två ärren formade som halvmånar. Jag förstår bara inte. Hur kunde jag inte ha sett det? De tittade båda sympatiskt på mig. Men det var obducenten som svarade.
Bortsett från de senaste betten är alla andra begränsade till hans fram- och baksida av torso samt lår och överarmar. Ingen är på de ställen där de vanligtvis ses om du inte hade behövt ta hand om din pappa någon gång. Som att bada honom eller liknande.
Jag gav ifrån mig ett kort, humorlöst skratt. Nej, han var inte sjuk. Och han ville aldrig ha hjälp med någonting. Allt skulle han göra själv. Pelle nickade och satte tillbaka cigaretten i paketet. Men ja, du har bekräftat att det är din far och det var allt vi behövde. Jag stirrade upprört på honom. Nej, det var inte allt. Du måste ta reda på vad som hänt med honom. Du berättar för mig att olika människor bet på honom i årtal och han lät dem. Utan att be om hjälp eller berätta för någon. Varför skulle han...
Inte olika människor. Åtminstone betten som jag tydligt kan urskilja ser ut att komma från samma källa.
Pelle drog fram cigaretten ytterligare en gång från paketet. Men du sa ju att det var olika människor. Olika storlekar på betten. Pelle suckade. Jag och doktorn har lite olika åsikter gällande detta. Marianne rullade med ögonen.
Det är ingen åsiktsskillnad. Det är du som är en envis åsna. Jag sa att det troligtvis är samma person baserat på bettmönstren. Men jag kan inte förneka att det finns minst flera storlekar av bett på din fars kropp.
Då säger du alltså att det var många olika människor. Kvinnans uttryck mjuknade lite.
Det jag säger är att de äldsta betten som syns är de minsta. De nyare betten tenderar att bli större. Det verkar som att samma person har bitit honom hela tiden. Men det var bara mycket mindre när det började,
sa Marianne. Dan, innan du går. Jag vill be om ursäkt för hur vi berättade om allt detta. Det har gjort oss förvirrade också. Och jag kan försäkra dig om att detta är ett fall vi prioriterar. Jag nickade. Min röst tjocknade av alla känslor. Jag förstår. Om någon skadade min pappa, tror du att du kan hitta den personen? Eller dem? Pelle mötte mina ögon. Jag lovar att vi ska göra vårt bästa. En fråga till förresten. När pratade du med honom senast? Han ringde eller smsade inte till dig vid den tidpunkten då detta kunde ha hänt. Vid hans bortgång menar jag. Marianne sa att det förmodligen var ungefär en timme innan vi kom dit. Skulle ha varit ungefär 6:00 den 17:e. Nej, jag tror att sista gången jag pratade med honom var i telefon. Kanske i torsdagen veckan innan. Men han lät inte konstig eller något. Och jag skickade ett sms efter det. På fredagen eller tidig lördag. Men han får dem inte alltid. Där han bor. Ja, bodde. Är mottagningen inte alltid särskilt bra. Så det finns tillfällen då han inte får mina meddelanden. Jag skrattade till. Sen var han fruktansvärt dålig på att ladda mobilen. Den kunde vara dagar utan batteri. Jag plockade fram min telefon ur fickan och kollade igenom med en suck. Men nej, ingenting. Okej, det var värt att fråga. De tog hans mobiltelefon som bevis i morse, men den hade ingen batteri. Om de får igång den igen och vi hittar någonting, meddelar jag dig. Och om du får fördröjda sms, skulle du kunna spara en skärmdump och berätta det för mig då? Okej? Jag lovade att göra det. Skakade hand med Pelle och Marianne och gick ut mot bilen. Jag funderade på att åka hem. Men någonting inom mig sa att jag behövde åka ut till min pappas hus. Jag körde in på väg 56. Tog en fika på en mack när jag var halvväg som vanligt. Men det fanns ingenting vanligt med detta besök till Jordåsen. Bara tanken på att parkera nära min pappas hus. Utan att se honom komma ut från ytterdörren. Med ett brett leende på läpparna. Det var hjärtekrossande. Till slut var jag framme. Svalde ner en klump i halsen och gick ur bilen. Det var alltid så tyst där borta. Ibland kunde man höra sparvar eller en enstaka koltrast. Det var behagligt. Men samtidigt lite skrämmande. Inuti huset var det enda tecknet på att polisen varit där. De smutsiga fotspåren i främre hallen och att köksmöblerna var flyttade. När jag gick igenom huset kände jag en ny våg av chock och sorg. På vissa sätt var detta hus min far. Även om han inte ens bott här i 10 år. Han älskade att bo här ute. Nära naturen. Det tröstade mig också att gå runt här på något sätt. Att vara nära min pappas saker. Var lite som att vara i närheten av honom. Hans kläder hängde fortfarande ute på tork. Det fanns 2 muggar och en uppsättning bestick i diskhon som behövde diskas. Jag bara väntade på att han skulle stiga ut från toaletten eller komma tillbaka från en promenad. Men det gjorde han inte. När jag tittade ut genom köksfönstret såg jag att det redan blivit mörkt. Jag var trött och hade ingen energi för att köra hem. Dagen hade varit väldigt överväldigande. Men samtidigt var det obehagligt att sitta där och undra vilka hemska saker som hänt pappa. Hur och framförallt varför? Kanske kunde jag hitta någonting om jag stannade en dag eller 2 som kunde hjälpa till att ta reda på vad som verkligen hände med honom. Få fram en liten ledtråd åtminstone. Jag gick ut till vardagsrummet och la mig på soffan. När det blev morgon skulle jag leta runt i huset och i skogen. Kanske hade de missat någonting. Jag vaknade till av att det vibrerade från min ficka. När jag drog fram telefonen såg jag att det var Pelle som ringde. Jag hade sparat hans nummer som Pelle Polis. Hallå?
Ja, hej. Jag vill bara meddela dig att vår teknikkille fick igång telefonen. Den är nu laddad och påslagen. Han såg inga utgående meddelanden eller samtal till dig.
Ja, okej. Tack. Han pausade och sa sedan:
jag ska också nämna att vissa skickade meddelanden var raderade. Men tekniken har inte kunnat återhämta vad det stod i dem eller vem det var till. Är det nog ingen stor sak förmodligen. Ville bara inte att du skulle få ett försenat meddelande och bli chockad. Men ring tillbaka eller skicka en skärmdump om du får någonting.
Ja, det ska jag, sa jag, fortfarande nyvaken. Jag försökte somna om efter det. Men det gick bara inte. Det var nästan midnatt nu. Jag var fortfarande trött, men full av rastlös energi som gjorde det svårt att slappna av. Huset var så fruktansvärt mörkt. Och det kändes obehagligt på något sätt. Efter några minuters motstånd mot impulsen började jag gå igenom huset och tända alla lampor. Precis när jag tände lampan bredvid pappas säng surrade telefonen igen. När jag tittade på skärmen slog mitt hjärta snabbare. Det var ett meddelande från pappa. Förlåt att jag aldrig berättade. Pernilla och jag kom överens om det. Ett till meddelande kom direkt efteråt. Lova mig en sak. Håll dig borta från jordåsen. Det är inte säkert här längre. Jag har försökt ta hand om Cordelia så gott som det går. Men jag vet inte ens om det här barnet är mänskligt. Pernilla var, som nämnt tidigare, min pappas exfrus dotter. Men vem var Cordelia? Vilket barn? Hade min pappa blivit galen? Händerna darrade. Jag tog skärmdumpar och var just på väg att smsa dem vidare till Pelle. När ännu ett meddelande kom. Cordelia bor i skogen under dagen, men om nätterna kommer hon in till mig och sover i min säng. Hon kan säga några ord och förstå mig till viss del. Men jag vet inte om jag kan lära henne mycket mer. Det som oroar mig är hur mycket starkare hon har blivit. Jag hörde ytterdörren låsas upp. Stängas av en brutal kraft och sedan låsas igen. Små fotsteg slog snabbt mot det knarrande trägolvet.
Muffa, luset!
Sa en röst irriterat. Det lät som ett barn som pratade. Det var tyst i några sekunder.
Luset, Muffa!
Sa rösten. Nu mer befallande. Jag förstod att vad det än var som hade äntrat huset ville det att jag skulle släcka ner. Jag gick med försiktiga steg in mot hallen. Där möttes jag av vad som såg ut som ett väldigt spädbarn. Kanske 1,50 lång, insvept i en trasa med en ditsydd ficka där nyckeln troligtvis filade. Ansiktet var betydligt längre än genomsnittet. Och under den normalstora munnen fanns ytterligare en mun. Denna var bredare och gick nästan ut till barnet, eller vad det nu vars, öron. Det hade sina väldiga händer för ögonen, som om ljuset från lampan bländade den. Min röst var väldigt lik min pappas. Det hade jag hört ifrån släkt och vänner hela mitt liv. Skulle jag våga svara barnet? Jag började släcka ner lamporna. Efter att jag släckt ner den sista i hallen ångrade jag genast mitt beslut. Varför flydde jag inte genom fönstret när jag kunde?
Du är Muffa! Cordelia lekte bara,
sa Cordelia. Nej, jag är inte arg. Allt är bra, sa jag och gjorde min bästa imitation av min fars röst. Ja, jag mår bättre. Gå och lägg dig nu. Jag ska bara hämta en sak. Min telefon plingade till igen. Jag glömde ge Cordelia hennes snuttefilt igår när hon gick ut i skogen. Det kanske låter som en liten sak, men det kan ha varit det största misstaget i mitt liv. Kom bara ihåg att jag älskar dig och jag är stolt över dig, min son. Mina ögon tårades. Jag rusade bort mot ytterdörren. Hörde hur Cordelia grät och reste sig upp från sängen. Medan jag fipplade nervöst med nycklarna såg jag två gula klotögon i mörkret som granskade mig. Varför bar jag runt på så många onödiga nycklar? Klotögonen kom närmare. Plötsligt kände jag hur det sved till i vaden och hur jag föll till golvet. Cordelia fnissade. Det kom blod från de halvmånsformade bitmärkena. Två stycken. I ren panik knuffade jag bort jättebebisen. Det hördes en hög del så hon började gråta igen. Men jag kände ingen sympati eftersom denna sak hade mördat min pappa och nu bitit mig. Till slut fann jag rätt nyckel och öppnade dörren.
Morfar, jag säger till mamma att du var dum!
Skrek Cordelia ilsket. När jag kom in i bilen rivstartade jag och körde iväg. En stor sten kastades mot bakrutan på bilen. Den gick i tusen bitar. Men jag fortsatte att köra. När jag kom ut på väg 56 andades jag ut. Vem var Cordelia egentligen? Varför tog min pappa hand om henne? Det fanns bara en person som kunde sitta inne med dessa svar. Jag kollade igenom mina kontakter på telefonen. Jag och Pernilla kände inte varandra särskilt väl. Det enda vi hade gemensamt var min pappa. När jag scrollade vidare fortsatte jag att hoppas att hennes nummer var sparat någonstans. Där var hon. Pernilla pappa. Jag måste verkligen tänka mer när jag namnger kontakter. Jag struntade i att klockan nu var 3 på natten. Jag ringde henne.
Hallå?
Sa en uppenbart irriterad och nyväckt Pernilla. Vem är Cordelia? Och vad är hon? Sa jag.
Hur visste du? Och det är min dotter du pratar om.
Sa Pernilla. Hon dödade min pappa. Skrek jag i luren.
Jag vet, men det var hans idé. Morgan var den enda som Cordelia tydde sig till. Han var medveten om risken. Du skulle ha sett dem. De var som bästisar.
Pernilla lät sorgsen, men glad och nostalgisk när hon yttrade de orden. Jag ville säga något spydigt tillbaka. Ville skrika åt henne. Men jag kunde inte känna annat än sympati för henne och Cordelia. Hur blir det med Cordelia nu? Sa jag oroligt.
Hon är en stor flicka. Hon jagar och fångar fisk själv. Egentligen behöver hon ju bara sällskap.
Jag kunde inte tro att jag sa detta till Pernilla. Men det kändes som att jag var tvungen att föra vidare vad min pappa hade påbörjat. Jag kan ta hand om henne, sa jag. Jag ringde Pelle Polis, som han hette på min telefon, morgonen därefter. Och ljög för honom. Jag fick inga meddelanden. Och jag var i kontakt med en nära vän till min pappa. Det verkar som han hade haft en alternativ livsstil trots allt. Precis som du sa. Jag menar, jag ljög ju inte. Att ta hand om och sova med ett överväxt spädbarn som biter en om nätterna kallar jag för en alternativ livsstil. Pelle beslöt sig för att vara nöjd med det och fallet blev kallare. Senare samma kväll åkte jag ut i jordåsen. Jag tror inte ens Cordelia märkte att pappa, eller moffa, gått bort och att hon nu blev omhändertagen av mig istället. När jag såg upp mot hennes stora ögon första natten, kände hennes omfamning och hur hon betag i min mage, så tänkte jag: det här är mitt liv nu. och jag är okej med det. Några månader senare bestämde jag mig för att flytta ut i pappas gamla hem. Trots alla varningar så följde jag i min pappas fotspår. Men om du någonsin får för dig att komma på besök hit, så vill jag att du följer mitt råd. Snälla, åk hem innan det blir mörkt. Det var berättelsen innan det blir mörkt. Jag skulle vilja veta er åsikt när det kommer till att ha upplägget med en längre historia istället för två. Är det någonting du föredrar? Eller är konceptet med två berättelser per avsnitt det som är överlägset enligt dig? Har du kanske skrivit en egen creepypasta? Eller har någonting att dela med dig om, precis som jag gjorde i början? Maila då in det till somnlospodden@gmail.com. Nästa vecka är vi tillbaka med bland annat berättelsen Osynlig. Sömnlöspodden är översatt, berättad, inspelad och redigerad av mig, Joakim Wilson. Tack för att du lyssnat och välkommen åter.